Ja, god eftermiddag på er allesammans. Sitter ni bra nu? Nu har ni fått stå en stund och lovprisa Herren. Hör ni vilken fantastisk sommar vi har haft. Det börjar med 30 graders värme i maj månad, flera veckor. Då tänkte vi inte på Filippinerna. Åtminstone inte jag. Och sen har det fortsatt. Kanske inte 30 grader varmt hela sommaren, men i alla fall så åtminstone jag har njutit otroligt mycket den här sommaren. Och det är väl lite kompensation för förra sommaren som var på en torsdag, som någon sa. Och nu har vi liksom det där sista augusti månad, otroligt vackert också nu. Och nu tycker jag att det passar med en sommarpredikan, den här sista sommaren, sista söndagen i augusti. Är det okej med en sommarpredikan? Den blir inte så lång. Om jag ska vara ärlig så bytte jag tema klockan 12 idag. Det var ju så att från början så hade vi planerat att vi skulle ha en lovsångs- och förbönsgudstjänst idag. Och jag hade någonting som liksom började jobba där i mitt hjärta. Men sen så tänkte jag, nej, det sparar vi till någon annan gång. Det kommer många söndagar. Och idag så har vi missionsmöte och så har vi trädgårdsskola efteråt. Så nu slår vi ihop de där två till en trädgårdspredikan. Och med kanske det mest oväntade och besynnerliga rubrik du någonsin har hört på en predikan. Och den kommer där. Likheten mellan en maskros och en levande kristen. Likheten mellan en maskros och en levande kristen. Alla våra barn så har i ett visst skede, i en viss ålder, försökt sig på att vara försäljare. Maskrosförsäljare. Är det någon annan som har försökt sig på att vara maskrosförsäljare? Får jag se? Ja, men inte fler än sådär ändå. Jag har en tidningsurklipp ni ska få se här snart. Med mina papper flyger. Okej, det var inte många. Ja, men det är ju på den här nivån som alla stora affärsmän börjar. Sälja maskrosor eller vad heter det, hundflokor eller solöga eller någonting sånt där. Ja, hemma hos oss så gick det till på det sättet att bord och stolar så liksom släpades ut till gatan. Och så kom det upp skyltar, maskrosbukett 50 cent. Men affärerna gick ju lite sisam så. Och det är ju billigt för någonting så vackert som maskrosor. Och ändå gick det inte så bra. Våra barn så hamnar till och med på första sidan på dagstidningen Sydin. Där de satt vid uppfarten till vår gård i Närpes. Och det står så här. Nu ser ni inte det här, men här står Sydösterbotten torsdagen den 24 juni 1999. Och så finns en bild här och en bildtext. Det finns så många vackra blommor. De här affärskvinnorna stötte vi på i Närpes centrum. Det är Julia och Evelina Lutz och Ulrika Gull som säljer egenhändigt plockade maskrosor och andra blommor som de har hittat ute i naturen. Ja, det var min lilla syster Evelina och hennes kompis Sandra som kom på idén att sälja blommor, berättar Julia. En stor bukett maskrosor kostar en mark. En liten bukett får man för 50 penny. Oj, det var ju inte ens 50 cent. Det var 50 penny. Kransarna kostar en mark per styck. Men trots en sån här storslagen gratis första sides, liksom marknadsföring, så gick inte affärerna desto vidare. Det var en och annan granne som förbarmade sig. Mest var det mamma som köpte. Och jag vet ju vad du tycker om maskrosor. Men nästa gång som du går förbi ett stånd där man säljer maskrosor för 50 cent, då tycker jag du ska köpa en bukett. Eller så kan du faktiskt ännu plocka en bukett. Åtminstone på vår gård så finns det maskrosor. Plockar du en bukett blommor och så sätter du dem i en vas på köksbordet och så låter du maskrosen predika till dig. Vet du vad som är likheten mellan en maskros och en levande kristen? Nu ska du få några punkter här idag. Jag hjälper dig på traven och så får du gå hem och lägga till några punkter. Men det kommer ganska många här, men det blir ändå, det ska inte ta hela kvällen, jag lovar dig. Men punkt nummer ett. De är först ut på plan. Först ut på plan. Jag kommer ihåg tidigt i maj när jag körde motorvägen ut från Vasa. Där längs liksom det här slänten, vägslänten, så bara lyste det gult. Ett hav av maskrosor. Och när man körde vidare så liksom på båda sidor om vägen ganska snabbt så var det bara gula fält. Och det var maskrosor och det var tidig vår eller för sommar. Och snön hann ju knappt smälta från våra gårdar. Och det här direkt så var maskrosorna där och började erövra terrängen. Liksom invadera gräsmattan och rabatter och så vidare. Och det var liksom inget funderande, ska vi inte. Utan direkt så är maskrosorna där. En levande kristen som har mött Jesus till syndernas förlåtelse, till upprättelse i sitt liv, till livsförvandling. Så har någonting av den här samma anden inom sig. Liksom en anda av initiativ, av handlingskraft, av pionjäranda. Man vill ge vidare. Det är liksom det här nyfödda livet där som liksom bara spirar och bara väntar på att få reproducera sig, att få ge sig vidare. Och jag tycker det är så spännande att få se människor som är nya i tron. Och vi har ju förmånen här i Sion att ganska ofta få se sådana vänner. Och det är så fantastiskt att få se den här entusiasmen och glöden, den här passionen som finns i deras ögon och deras hjärtan. Att det här borde ju många fler få uppleva. Och det är liksom inte där att, ja vi ska nu fundera lite. Så där som jag och andra gammelkristna kanske fastnar i ibland. Och när väckelsekristendomen växte fram i vårt land, så då fanns den här maskrosandan som jag kallar det idag. Den här andan av att man skulle erövra nya marker. Man skulle helst också hinna före andra. Det var inte här att man liksom tänkte på sig själv och nu har jag fått det bra ställt med Gud och nu kan jag slå mig till ro. Utan man tänkte på dem som inte ännu hade fått träffa eller lära känna Gud och Jesus. Så min första tanke är här att den kristna församlingen ska inte vara den som kommer sist. Utan hellre vara den som är först ut på plan. Håller du med mig? Den ska helst hinna före andra krafter när det gäller att nå ut. Den kristna församlingen borde, om jag nu bara tar ett konkret exempel, inte vara den som sist lär sig att använda till exempel ny teknik, ny media eller kanske tar in en ny musikstil för att föra ut evangeliet, de som inte ännu har fått höra om Jesus. Vi borde hinna före andra destruktiva krafter. Levande kristendom, den är ut på plan, därför att Gud är ut på plan. Okej, okay? Det var punkt nummer ett, först ut på plan. Sen tar vi punkt nummer två, den andra likheten, de finns överallt. Ja, det är inte fascinerande med maskrosorna. Ja, det tar inte länge. Du ser dem precis överallt. Där du inte hittar någonting annat så hittar du åtminstone maskrosorna. Och levande kristna ska också finnas överallt. I politiken. I affärslivet. Ute på arbetsplatserna. I skolorna. Inne hos grannen. Och så vidare. Levande kristendom stänger inte in sig i en byggnad eller en kyrka. Och det var det som vi hörde ett så jättefint vittnesbörd om eller berättelse om från Filippinerna. Man försökte inte få folket att komma till byggnaden, till kyrkan, utan kyrkan gick ut till folket. Och då kan vi försöka det på att stänga in maskrosorna i en rabatt och se hur länge de hålls där. Ja, det lyckas inte speciellt väl. Okej, punkt nummer 3. Ingen kan undgå dem. De lyser långa vägar. De här maskrosorna där längs motorvägens kant, så de drog min blick till sig. Även om jag körde 120 km i timmen så bara såg jag dem. De lyste så. Också de där gula fälten. Det är en klarhet, det är en renhet så stark att de liksom bara lyser som självaste solen. Där har ni en bild på en maskros. Och en människa som har mött Jesus och lever i en nära relation med honom, så lyser. Jag brukar säga att det syns i ögonen när någon har mött Jesus. Det handlar inte om ord, utan det handlar om ljuset. Vi har vårt sommartorp ute på berget. Och här, riktigt i början på sommaren, så vår goda granne Paul, så han dog helt så här oväntat. Han var en mysig farbror på 84-85 år gammal. Och han var med i pingstförsamlingen. Och han satt alltid på sista bänken innanför dörren när jag predikade. Och säkert när andra predikade också. Jag var där ganska mycket. Och predika i den församlingen, så när ni inte ser mig här på söndagarna, så då är jag någon annanstans, ofta ute på berget. Och han satt där innanför dörren längst bak. Jag hörde aldrig Paul öppna munnen och be en bön högt. Jag såg honom aldrig stå på plattformen och säga någonting överhuvudtaget offentligt. Han var en av de mest stillsamma, en av de mest tystlåtna farbröderna jag har träffat. Men på hans begravning så var bönehuset fyllt till bristningsgränsen. Det fanns inte en enda ledig plats. Och då hade man öppnat upp också till serveringsrummet. Och det fanns till och med människor som var tvungna att stå. Tabor, som pingskapellet heter ute på berget, det var sprängfyllt. Och då var det någon som sa till mig så här i församlingen, att ingen predikant har någonsin kunnat fylla det här bönehuset så till bristningsgränsen som Paul. Det mest tystlåtna av alla. Församlingshemmet var lika fyllt där vi hade minnesstunden. Varför? Jo, därför att Paul, han lyste för bergeborna. Och bergeborna, de visste vad som var ljuskällan. Trots att han var väldigt fåordig. Och det märkte jag på talen vid minnesstunden. När tårarna rann. Att hans liv hade berört genom det ljus som bodde i hans hjärta. Så ingen kan undgå dem. De lyser långa vägar. Vi går vidare till likhet nummer 4. Trots deras skönhet så irriterar de andra. Ja, jag vet inte om någon av er kan förklara för mig varför maskrosen i all sin skönhet är så irriterande för folk. Och ibland är vi människor ganska konstiga. Men gräsmattan, den blommar så fint. Det är så, lyser så vackert gult. Men av någon anledning så gillar vi det inte, utan det ska bort. Och istället så sår vi rabatter. Vi planterar, vi gräver och vi hackar och vi har oss. Och vi rensar ogräs och vi rycker upp de där maskrosorna. Och så planterar vi och sår andra gula blommor. Mm. Men maskrosorna, de irriterar. Och detsamma gäller levande kristna. De lyser av godhet, värme och omtanke. Och samtidigt så är det någonting som irriterar andra, åtminstone ibland. Allt skulle vara bra med den där arbetskompisen eller med den där chefen eller med klasskompisen. Bara det inte skulle vara för att de kallar sig kristna och springer där i Sion. Ja, jag vet inte om du har känt av de vibbarna någon gång i luften. Men ibland kan vi känna det. Likhet nummer 4. Utsatta för förföljelse och utrotningsförsök. Ja, vem har inte gett sig i kamp med maskrosor? Ryckt upp med rötterna. Och vi har liksom försökt. Och blivit frustrerad över hur omöjligt det projektet är. Och hur djupa maskrosens rötter är. För även om du liksom tar i den och drar, så kanske det är så att kälken bryts. Och så har du de där rötterna som sticker där djupt, djupt, djupt ner i myllan. Och du får inte upp den. Och så hinner du bara sova en natt eller två och så lyser det gult där igen. Mm. Men de är utsatta för förföljelse och utrotningsförsök. Vi går snabbt vidare till punkt nummer 6. Men de går inte att utrota. Jag har nog tagit mina kampanjer, kan jag berätta för er. Och det har sett bra ut för en tid. Men så har det inte dröjt länge, så har jag haft dem där igen. Och jag har inte ännu lyckats besegra dem i någon av mina rabatter. Det kan ju hända att någon av er kan ge tips här efteråt. Jag vet inte vad Andreas kommer att prata om i trädgårdsskola, med knappast maskrosor i alla fall. Tvärtom så sprider de sig. Det är nummer 7. Ja, detsamma gäller levande kristna. Det börjar med Jesus. Och det fortsatte med hans lärjungar. Den här utsattheten, förföljelsen. Ingen var godare än Jesus. Ingen hjälpte andra människor som Jesus. Ingen lyfte, ingen upprättade, ingen brydde sig, botade som han gjorde. Och ändå så irriterade han. Ändå så var han jagad under hela sitt liv. Och man ville ha bort honom. Han liksom störde med sin närvaro. Och man gjorde allt för att få bort honom. Döda honom. Och samma verklighet som mötte hans lärjungar efteråt. Och den första församlingen i Jerusalem. Församlingen i Korint, församlingen i Efesus, församlingen i Rom, församlingen i Ryssland, i Kina, i Mellanöstern, i Indonesien. Ja, vi kan ta räkna upp och göra listan hur lång som helst. Martyrernas skara genom tiderna, den är oändligt lång. Cirka 200 miljoner kristna förföljs idag för sin tro på Jesus Kristus. Hörde du vad jag sa? 200 miljoner kristna. Hur många är vi i Finland idag totalt? Jag tänker inte på kristna utan invånarantalet. Någonting mellan 6-7 miljoner kanske. Tänk dig 200 miljoner kristna som förföljs. Och det här glömmer du och jag ofta bort, därför att det är liksom ingen som är ute efter oss och jagar oss. Ingen förbjuder oss att samlas här i Sion och ha gudstjänst. Ingen förbjuder oss heller att sjunga om Jesus när vi har garden party där ute på gården. Så vi är knappt medvetna om hur andra troende har det. 100 000 kristna så dödas årligen på grund av sin tro. I sommar har jag läst en bok som heter Fångna i Iran. Den handlar om två unga tjejer, så där i 26-27 års åldern. Två kristna tjejer som ledde husförsamlingar i Iran. Jätte, jätte frimodiga med att berätta om sin tro. och de hamnade i fängelse och satt där och väntade på dödsdomen. Men sen engagerar sig kristna runt om i hela vår värld. Och det slutar sen med, efter mycket dramatik och under svåra förhållanden i fängelse, så blev de frisläppta och finns i USA idag. Men att läsa den boken, det är wow, det skakar om. Därför att de fortsatte frimodigt att berätta om Jesus. Men vi är av nåd besparade här i vårt land. Men jag tänker så här, tänk om, låt oss ta vara på den här friheten som vi har. Och åtminstone tänka på våra syskon i andra länder, i våra böner. Att be för dem som har det svårt. Kanske när vi möts till bönesamling på tisdag kväll. Eller också ute i livegruppen. Varför inte någon gång också ta med en rapport, till exempel från Martyrskyrkans vänner. Och få be konkret för våra andliga syskon. Som inte har det lika, en lika stor frihet som vi. Och när vi känner av motstånd. Eller att osynliga krafter liksom vill få bort oss från spelplanen. Så låt oss tänka på de här som har det mycket tuffare. Och hämta mod och styrka i att det finns andra som uthärdar under betydligt tuffare omständigheter än du och jag. Och trots all förföljelse som har riktats mot kristna under årtusenden. Och ända sedan det här att evangeliet kastades ut i världen från Jerusalem, så har ingenting kunnat ta död på den kristna församlingen. Tvärtom så växer det mer än någonsin förr i historien. Och jag har några statistikuppgifter där, jag vet inte hur färska de är. Men enligt de här uppgifterna så får varje dag över 325 000 människor höra det kristna budskapet för första gången. Och varje dag så fattar cirka 174 000 människor beslutet att ta emot Jesus. Och 3500 kristna församlingar startas varje vecka över hela världen. Ja, det känns stort. Nästan värt ett halleluja. År 1900 så fanns det 10 miljoner kristna i Afrika. 100 år senare, år 2000, så fanns det 360 miljoner kristna. Från 10 miljoner till 360 miljoner. Wow. 1900, jag har flera uppgifter som inte finns där på bilden. 1970 fanns det 3 miljoner kristna i Kina. 40 år senare, alltså år 2010, så fanns det 130 miljoner. Från 3 miljoner till 130 miljoner på 40 år. Efter 70 år av kommunistiskt välde har forna Sovjet över 100 miljoner kristna. 5 gånger så många som kommunistpartiet på höjden av sin popularitet. Och i många länder som Korea, Chile och Indonesien, det största muslimska landet i världen, har över 10% av befolkningen vänt sig till kristendomen bara under ett decennium. Alltså under 10 år. 10% av befolkningen. Nej, kristendomen håller inte på att dö ut, ifall du tänkte och tyckte det. Den håller på att erövra världen. Därför att det går inte att få bort Gud från spelplan. Man kan försöka få bort Gud från skolorna i våra nordiska länder, från undervisningen. Men det går aldrig att få bort Gud från spelplanen. Så är det. Och inte heller den kristna församlingen. Okej, vi ska skynda vidare. Punkt nummer 8. Nästa likhet. De växer och övervinner i de mest karga och omöjliga förhållanden. Ja, till och med i asfalt. Där har ni en maskrosblomma som har rest sig ur asfalten. Och det är nog så fantastiskt att det är maskrosorna som växer där ingenting annat växer. Inom psykologin så talar man ibland om maskrosbarn. Och då tänker man på sådana barn som växer upp under mycket svåra förhållanden. Och ändå så reser de sig. Ändå så klarar de sig. På något förunderligt sätt så finns det en sån där inneboende kraft som gör att de orkar resa sig och blomma trots de här tuffa förutsättningarna. Och en levande kristen så låter sig inte besegras av omständigheter. Den ger inte upp. Den backar inte. Levande kristen tro låter sig inte besegras, utan den segrar. Precis som den här envisa maskrosen. Och så tar vi punkt nummer 9, likhet. Nummer 9 som fascinerar mig så. De reser sig genast när du har kört över dem. Wow. Ja, men hur många gånger har vi inte klippt gräsmattan på torpet den här sommaren? Och efter en liten stund så märker man att man borde börja om från början. För en liten stund efteråt så reser sig de där maskrosorna igen. Och du trodde att du liksom skar av dem med gräsklippan. Och sen är de där igen. Till din förargelse. Och vet du, jag älskar så den här bilden. Jag behöver få lära mig av maskrosen. Att resa mig igen och igen och igen. Jag behöver få lära mig den där segheten. Som inte ger upp. Trots motgångar. Trots att människor kanske kör över mig. Eller att fienden försöker platta till er. Och meja ner. Och jag har ett bibelställe där som jag älskar. Ordspråksboken 24:16. Ty den rättfärdige kan falla 7 gånger och resa sig igen. Men de ogudaktiga stupar när olyckan kommer. Och jag brukar fråga så här, jag kanske frågade någon gång i Sion. Vad är skillnaden mellan den rättfärdige och den orättfärdige? Är skillnaden den att den ene syndar och den andra inte? Att den ene lyckas och den andra misslyckas? Nej. Båda syndar. Båda misslyckas. Skillnaden är den att den rättfärdige reser sig igen. Nåden reser den rättfärdige upp igen. Nåden böjer sig ner och bara lyfter upp den som har fallit. Den som har blivit nermejad. Är skillnaden den att Guds kraft över den rättfärdige är så stark att han aldrig blir nedslagen? Är okänslig för motgångar, kritik och sådana grejer? Ingalunda. Paulus, om någon, fick vara med om tuffa saker. Och han säger så här: vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg. Rådvilla men inte rådlösa. Förföljda men inte övergivna. Nerslagna men inte utslagna. Så det är skillnad på att vara nerslagen och på att vara utslagen. Utslagen är att vara ute ur spelet. Borta från spelplanen. Rötterna kanske har tagit skada eller ryckts upp. Men vi är inte utslagna, säger Paulus. Vad han än mötte så reste han sig igen. Vi blir bara liksom som maskrosen, vi blir liksom överkörda och nermejade. Men vi kommer igen och vi reser oss. Det gjorde Paulus. Och det gör maskrosen. Följande morgon så står hon där igen. Och sen tar vi den sista likheten som jag åtminstone har kommit på så här långt. När de blommat ut så då lever frukten kvar. Du vet när maskrosen har blommat ut så blir den till en sån här dunboll som du lekte med när du var barn. Du blåste på den och så for den iväg för det här med vinden. Och maskrosen den vissnar ju ner, den dör så småningom. Men det här dunbollen, liksom fröna har spritts och efter en tid så slår en ny maskros rot. Frukten lever vidare. Och ditt och mitt liv kommer en dag att ta slut. Men frukten kommer att leva vidare. Det du har gett vidare till någon annan, det kommer att finnas kvar. En sammanfattning kommer här. Maskrosens hälsning till dig. 1. Var inte sist, var först. 2. Stäng inte in dig, var överallt där människor finns. 3. Det handlar inte om ord, det handlar om ljuset, lys. 4. Räkna med att du irriterar en och annan, låt dig inte störas. 5. Räkna med att det finns någon som vill ha bort dig från plan, utrota dig. 6. Det nya liv du fått genom Kristus går inte att utrota. Det finns inte i dina andliga hjärnor. 7. Din uppgift är att förökas, att spridas, att bli till många, multiplikationseffekten. 8. Du är en övervinnare i alla lägen och alla omständigheter. 9. Bli inte liggande i självömkan eller bitterhet när livet eller människor kör över dig. Res dig. Kom igen. Fortsätt och lys. Och till sist, punkt nummer 10. Det du gett vidare, det lever kvar när du själv är borta. Amen.